förord från mig, Jimmy här. Det här är ett avsnitt om fasta, som sagt, och vi pratar även lite om toalettvanor och så vidare i detta avsnitt. Så att, är det så att ni sitter med morgonmackan i högsta hugg och är lite känsliga, så vet ni om det. Trevlig lyssning.
Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig, Jimmy.
Och med mig, Sara.
Yes, ja, idag har ju du hittat hit.
Ja, satt mig i bilen.
Ja. Och så fick ju jag kaka också.
Precis, jag hade ju lovat dig hembakta kakor och sen har vi ställt in så många poddtillfällen. Mm. Så då käkar jag upp dem själv.
Ja, men precis. Och idag var ju dagen liksom. Kakdag, ja. Alltså det behövdes. Både du och jag är jättetrötta, så att ja, det känns som att det landade rätt idag.
Ja, jag måste bara säga, det var så roligt. Jag lyssnade på en podd i morse, de sände varje dag. Och då så sa han som har den podden, sa så här, det är så, egentligen, varför säger vi vad vi heter i podden? Han bara, så gör väl inga andra poddar? Då bara tänkte jag så här, men det gör ju vi alltid.
Ja, det gör vi.
Ja. Ja, tycker jag är bra.
Ja, varför inte? Det är lite trevligt, så lite artigt. Team.
Alltså vi har ju en gäst med oss idag. Och sist när vi tog ett litet snack med henne så här, inför podden, då hade jag ju tryckt en pizza. och kände mig sådär rätt fel. Jag kände mig såhär, oj oj oj. Idag sket jag i middagen, kände att nu jäklar.
ja precis, det var två kakor till middag idag.
Ja, men det är lite så vi jobbar ju.
Ja. Jo, men antingen så är det all in eller så är det väldigt lite.
Mm, precis. Ja. Vi brukar säga att systemet väljer ju. Liksom. Vi har ju dagar när vi äter mycket eller lite eller ingenting.
Ja, men precis. Ja, men faktiskt. Det kan vara perioder. Det är som att vi nästan bunkrar upp ibland. Och sen kan det vara jättelite. Mm. Gå på låg, alltså verkligen så här minimalt med mat. Men det är väl för att vi lyssnar också, tänker jag, på kroppen.
Precis.
Den är ganska klok.
Därmed fasta.
Därmed fasta, ja.
Som faktiskt är dagens ämne. Vi ska snacka om fasta.
Mm.
Och du har ju varit inne på det här ett tag. Jag har ju mer fastat PGA tomt på kontot, kan man säga.
Ofrivillig fasta.
Ofrivillig fasta, när det inte har funnits stålar att köpa mat för.
Just det.
Men vi har ju tagit hit en gäst som kan väldigt mycket om det här och om väldigt mycket annat också. Så vill du presentera dagens gäst?
Det kan jag göra. Välkommen Veronica från We Care Your Wellness.
Tusen tack. Det känns jättespännande att få vara med här idag och prata med er. Jag är lite avundsjuk på att ni inte bjuder på några kakor.
Ja. Posta en kaka.
Ja, men precis.
Det hade suttit fint i kaffekoppen just nu.
Ja.
Ja, förstår det.
Kul att få vara med. Jättekul att få inbjudan. Tusen tack med det. Verkligen.
Ja, men det är jättefint att ha dig med. Och Veronica, du befinner dig ju inte i Sverige.
Nej, jag befinner mig i La Nucía i Spanien som ligger ovanför Alicante. Så här bor jag sen tillsammans med min man Stefan, som är musiker. Sen ett år tillbaka efter våra äldsta barn flyttade hemifrån den sista, så sålde vi allt i Sverige, huset på landet, och tänkte vi börjar om på ny kula och gör något helt annat i vårt liv innan till och med vi blir pensionär. Men det är för att vi jobbar på det sättet som vi gör då.
Men jag älskar det. Alltså det är så inspirerande. Alltså det är verkligen så här man ska göra ju. Inte sitta och vänta på pensionen, utan så här, man lever ju nu. Mm. Och det är så fantastiskt, för vi sitter ju på Zoom nu. Så vi ser ju där att du sitter, ja det ser jättemysigt ut. Man ser någon liten blomma på väggen där och det är så lyxigt.
Ja, men det är det. Det är alltså en lyxtillvaro på det sättet att varje dag så får man nästan nypa sig i armen. För när jag tittar ut här nu så ser jag rakt ut vid havet. Jag ser bergen, havet, dalen. Jag jobbar ju själv via Zoom och med samtal så att jag kan göra det. Min man är musiker så han är på turné i Sverige. Så att då kan man ju jobba på det här sättet. Och så åker vi ju hem och hälsa på familjen och barn och sådana saker. Jag säger barn även om de är 23 och 30 år så att man ska inte... Ja.
De är ju alltid barn oavsett, spelar ingen roll.
Alltid, alltid så är det. Och så, ja. Shoot. Våga hoppa.
Ja, ja men helt underbart. Jag blir verkligen, för det är också min dröm i framtiden sen att, eftersom jag inte gillar kyla, att kunna lämna Sverige och våga flytta någon annanstans. Mm. Så att det är lite det jag jobbar emot. Så att det är väldigt, väldigt fint att se att du har tagit det steget och att det funkar bra.
Det gör det. Och nu har jag hittat min familj här nere i Spanien. Min bror och jag, eller halvbror och jag. Min mamma flyttade hit när jag var liten så att vi inte haft någon kontakt. Och de sökte efter mig och jag har sökt efter dem i många, många, många år. Och till slut så har vi funnit varann 2011. Och det gör ju också att det finns en anledning till att man tar kanske klivet och vi har varit ner och hälsat på flera gånger och liksom känt att nej men det här med ljuset, värmen, det är inte det att det har varit kallt nu på förmiddagar för bara 5-6 grader men mitt på dagen kanske det är 16-17 men snart kommer den här värmen liksom så att, och ljus där, det är soligt i princip varje dag, väldigt sällan liksom som det blir regn kanske eller iskallt då. Så det är därför som jag känner att det är ett bra steg att göra och Sverige finns kvar och skulle man ändra sig i framtiden så finns det ju alltid en lägenhet här till hela familjen och vill man liksom hyra något hemma men vi kommer nog aldrig att skaffa, jag ska aldrig säga aldrig men man ska aldrig skaffa ett stort hus igen som vi hade på landet, det kommer vi inte att göra igen. Med snöskottning och med allt som innebär med det. Nej, tack.
Ja, tack, jag vet.
Du lever i det varje dag.
Ja. Men Veronica, vi har ju bjudit hit dig för att du är ju väldigt duktig på det här med fasta och hormoner. Och sen fick ju vi reda på innan här att du är utbildad inom massa andra saker också. Så vill du berätta lite grann om dig själv? Hur kom du in på allt det här? Och hur startade du ditt företag?
Jag har jobbat i restaurang när jag var ung kan jag säga i 17 år. Jag gick den vägen först och sen när jag var runt 25-26 så utbildade. Jag var intresserad av det esoteriska, det spirituella och andliga. Liksom det har funnits mig nära till hands i mitt hjärta. Så jag utbildade mig till astrolog och det har varit reiki healer och det har varit feng shui-terapeut. Det här att möblera efter kinesiskt, ja så i Asien som hur de tänker. Så det är vad jag har gjort under många år sedan när jag var, efter tvillingarna föddes så hade jag lite krångel med min rygg. Så då omskolade jag mig till kinesisk medicinare och har jobbat med kinesisk medicin, samtal, kvinnohälsa. Det har jag ju gjort fast ändå på klinik i Karlstad och på företagshälsovård. Alltså. Så att jag har jobbat med akupunktur och jag har jobbat med sånt massage. Och, ja. Och det gjorde jag fram till 2018. Jag jobbar parallellt också i Norge på behandlingshem har jag gjort då, som socialpedagog. Så att, men det här är vad jag har brunnit för. Men med 2-3 utmattningar, en doer som jag alltid har varit, älskar att utbilda mig. Jag är forskningsnörd. Så när jag var sjukskriven under det året så funderade jag på, okej, nu måste du börja fundera på Veronica. Jag kanske ska säga jag är 57 år gammal så att jag har ju haft några år och haft utmattning på och varit en doer. Så att, ja, då kände jag bara att nu drar jag handbromsen och funderar på hur vill jag göra resten av mitt liv. Och då var det så här jag ville jobba. Så att 2018 på vinterhalvåret där så startade jag upp. Jag har ju haft företaget hela tiden fast med ett nytt namn och i en annan innebörd så som jag gör nu då, online via Zoom. Jag gör hälso- och hormonrådgivning med hälsoanalyser, alltså sådana hälsoplaner som du är skräddarsydda för dig. Och sen när jag själv gick in i mitt förklimakterium och östrogendominans och det här med att kvinnors hormoner, de skevar helt enkelt. Det tar slut på det ena och det blir mer av insulin och kortisol och allting med stress i kroppen. Och la på mig många, många kilon och blev sjuk. Så då kände jag att nu måste jag göra något. Och då mötte jag på Jason Fung och dietdoktorn. Så att det har jag liksom haft som lärare redan för några år sedan. Med fasta och det här med lågkolhydrat, kost och träning och så. Och det har jag tagit med mig. Och sen så skrev ju då doktor Sanna Edin skrev ju sin bok då. Sannas fastebok. Och när hon kom ut med sin utbildning förra året så bara kände jag. Det här passar mig som handen och handsken för att hjälpa både män och kvinnor. Att undvika diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, hormonell övervikt eller ja, sånt som kommer kanske med ålderssjukdomar mer och mer ju äldre man blir då. För man vill ju vara frisk länge och ha energi och passionen kvar och allting. Självklart. Så det är vad jag gör på weekend.
Men nu blir jag lite nyfiken då. Vad är du för soltecken?
Ja, vad kan du tänka dig?
Nej, men det... det känns ju som att det kan vara någonting med eld, alltså för att det går ju väldigt snabbt liksom. Det är väldigt sådär
så att... Men jag bodde ju på landet i 17 år. Jag är i grunden i soltecknet, alltså är jag en oxe. Älskar hemmamiljön, familjen, bor på landet, jag älskar allting med det. Men den ligger ganska dåligt placerad i mitt horoskop. Eller dåligt ska man inte säga. Det finns ingenting dåligt. Så det är bara något som hindrar en på vägen kanske. Och det är att solen ligger i mitt fjärde hus. Alltså längst ner i horoskopet. Och det gör att solen den lyser. Men kanske inte blir lika omtalad som kanske mitt ascendenttecken. Och den har jag i skytten som är ett eltecken. Det går fort.
Just det.
Det går fort.
Och där går det. Ja, precis. Ja. Vad har du i månen då?
Den har jag i tvillingarna som ligger mitt emot skytten. Så det här med att kommunicera, prata. Ja, naturligtvis. Ja, men så jag får alltid hejda mig när jag pratar. Jag tänkte bara för någon minut sedan, Veroni, sakta ner samtalet, sakta ner. För jag... Det är ju som att prata som en kulspruta emellanåt. Så är det.
Ja.
Oerhört drivande. Jag är väldigt drivande, engagerad. Brinner för hälsa. Brinner för ohälsa. Psykisk ohälsa. Vanlig hälsa. Allt som gör att man kan komma på banan igen. Så är det.
Härligt.
Då gör inget att du är en kulspruta tycker jag. Då kan du liksom, kan du meja ner hur många som helst om de mår bra bara.
Ja, precis. Jag bara kör över alla bara med kärlek och med hälsa och talar om, gör så här så blir det jättebra.
Ja, det är, say hello to my little friend. Fasta. Ja, det,
ja kanske.
Ja, men härligt. Ja, fasen, det är inspirerande. Men vill du berätta lite mer om fasta och vad innebär det? Eller vad är det ens?
Fasta betyder egentligen, det är ett gammalt germanskt ord, den har ju funnits i tusentals år för många urbefolkningar naturligtvis. Det är ju ingenting som var nytt för mig när jag började fasta. Min pappa när jag var liten, han hade soppfasta en vecka och liksom, det var ju på 70-talet. Så för det har följt med ofta fasta, man kanske har juicefastat eller soppfasta. I kinesisk medicin, alltså när jag har jobbat med det och när vi var i Kina och gjorde vår praktik på universitetssjukhusen där, så var det ju liksom att nu behöver du äta det här, idag får du ha lite uppehåll. Okej, är du förstoppad och jag flög flygplan och är jätteläggad, då behöver du göra så här. Så liksom det här med kosten eller hur den påverkar oss, alltså både inåt och utåt, alltså både fysiskt och psykiskt, för det är faktiskt det som mat gör då. Äter du för mycket processad mat, mycket socker eller mycket mat som inte är hälsosamt då, då blir du tung och trött i kroppen även om det är liksom snabb energi för en stund. Men äter du mer rätt eller fastar emellanåt och låter kroppen ha matpaus från matföda. Så egentligen betyder fasta fasthållning, alltså att hålla fast disciplinerat i tanken att inte inta föda. Det är vad fasta betyder. Fasta betyder att du låter bli i att äta för att kroppen ska få vila. För kroppen är ett fantastiskt självläkningsorgan. När man gör uppehåll på fasta. Jag vill bara berätta innan jag fortsätter att berätta om vad fasta är. Så är det att vi är väldigt noga med att alla kan inte fasta. Det är vi väldigt strikta med. Vi som är utbildade fasteterapeuter. Så är det faktiskt så här att sådana som är under 18 år. Eller har anorektiker, har ätstörning. Eller har är svårt sjuka, diabetes 1 är inte liksom så bra. Eller många tycker också med att är man väldigt, väldigt svårt sjuk så ska man inte göra det. Det måste finnas en övervägning och vi har alltid gedigna intervjuer med våra klienter innan de får vara med i en fastegrupp. För det passar inte alla. Och det vill jag verkligen understryka. Sen kan jag berätta gärna att fasta är ett fantastiskt element för kroppen att befinna sig i. För det är då faktiskt den kan börja reparera i celler. Den ställer om biokemin, hormonbalansen. Så finns det olika sorters faster som är väldigt populära. En del tycker 5-2-dieten har ni säkert hört talas om. En del vill fasta kanske 16-8 eller 18-6. En del kanske gör en 3 dagars fasta som är 72 timmar. Det är munkfastan och det gör man ju kanske inte i första taget. Men när man väl har fått öva lite, då gör man det. Som i grupper exempelvis då, att nu får ni öva på 18-6 under några dagar. Och sen efter veckorna går så kanske man gör en längre. Är man hyfsat frisk så brukar man kunna klara av det. Men då dricker vi bara vatten med salt och med mineraler i. Alltså saltmineraler så att vi får i oss det. Många torrfastar, det betyder alltså att de inte intar någon vätska. De duschar inte ens. Alltså något som de tycker är hardcore. Det är någonting som jag inte rekommenderar. För att många munkar och så kanske klarar av det. För att de har gjort det under många, många år. Det kan vara bra men för några. Men jag tror inte att vi vanliga västvärldsmänniskor kanske ska bara göra det hur som helst. Då. Så tänker jag.
Men det här 5-2 då, vill du förklara lite om det? För du slängde ju med den här 5-2 och 16-8, de här. Vad innebär det rent konkret för folk som inte känner till det här?
18-6 eller 16-8 som man säger, det innebär att du på kvällen innan du går och lägger dig, alltså kanske vid 6-7 har ditt sista måltid. Sen låter du bli att äta, du dricker vatten och så låter du bli att äta. Fram till morgonen för då får du natten gratis. Därför tycker jag om att börja alltid på eftermiddagen kvällen. För då får man sömnen och de timmarna gratis när du sover. Då kan man på morgonen eller förmiddagen beroende på hur många timmar det blir. Då. Men vi säger att vi slutar äta klockan 6. Så fram till klockan 6 på morgonen så är det 12 timmar. Och sen ytterligare 6 timmar fram till klockan 12. Då blir det 18 timmars fasta. Du äter ingenting, bara dricker. Sen så har du och äter. Kanske 2 måltider mellan från klockan 12 till klockan 6 igen. Då har du 2 måltider där. Väldigt bra. 5-2-dieten är ju då att du gör detta 2 gånger i veckan med kanske typ en 24 timmars fasta. Alltså att man låter den här gå i 2 dagar. Och då äter en del äter mat. Inte mat men kanske grönsaker. Lite sådana här saker kokta eller liksom vanlig sallad, grönsallad. Så att det blir bara kanske 300-400 kalorier. Det är upp till var och en hur man gör. Det är väldigt individuellt hur man känner. Det kan vara soppa, det kan vara buljong. Men då kickar inte autofagin i riktigt på det sättet. Man ska inte äta om man ska nu få den här autofagin. För den börjar att kicka in när kroppen inser att jaha, jag får inte mer näring. Då måste jag ta näring ifrån exempelvis då fett, hull, gamla proteiner, gamla hormoner, allting som är gamla slaggprodukter. Efter liksom 72 timmar så rebootar du liksom immunförsvaret. Det händer massvis med medicinska grejer, fysiska upplevelser i kroppen. Kan varmt rekommendera. Det blir väldigt lätt. Första dagen tycker jag är ganska jobbig, men sen så bara andra dagen så flyter det på. För att, nu har jag övat. Nu har jag övat ganska många år liksom när jag fastar till och från för att hålla ordning på kroppen. För att kunna njuta emellanåt. Med ibland naturligtvis om jag vill då en pizza. Eller gå ut och äta tårta på kalas. Liksom, och det är någon som fyller år. Ja men det är väl klart jag gör det. Självklart.
Mm. Just det. Och den här autofagin. Det är när kroppen börjar reparera sig. Eller hur? Mm.
Det gör den. Den börjar äta utav. Alltså det här är ju i cellerna som det börjar på. Det händer saker liksom med att. Den kickar in oftast efter kanske 14-16 timmar kommer autofagin. Därför behöver du ha ett uppehåll. För vad den gör först kroppen det är att ta hand om glukosen. Sen efter ett tag, några ytterligare timmar så inser den att okej, jag får inte lika mycket glukos. Det är slut liksom. Då får den gå in i någonting som heter ketos. Och det är små molekyler, ketoner som liksom kroppen använder sig av. Och det går upp till hjärnan för att ge energi. För kroppen är fin instrument kan man säga som hjälper till. Och liksom för allting dit den ska då. För att den ska liksom få, hjärnan ska få energi och så. Den tar ut av fettet för att kunna omvandla. För vi har ju även dåligt fett. Då vill jag liksom, ju äldre man blir så kanske man får mycket hull på magen. Exempelvis ifall man har stresshormoner eller hormonella obalanser. Kan man få mycket på magen, både män och kvinnor. Och de får ju inte bli för mycket då. För det blir ett slags dåligt fett runt organen. Och som lägger sig i hjärta-kärl. Alltså lägger sig som plack. Och det äter kroppen upp först. Kroppen är finurlig, den äter upp det farliga först. Och hindrar Alzheimers och sådana saker. Alltså motar liksom sådana sjukdomar av att se till att insulinnivån då. När man liksom kommer ner till noll, då är kroppen som bäst fininställd. Och jag var själv nu iväg till min läkare som var helt förvånad över. Jag är alltså 57 år och sa, herregud, du har världen som en 35-40-åring. Alltså du har bra pH, inga sådana triglycerider att vara rädd för. Du har liksom, levern liksom är i bra form. Jag menar, allt det här kunde hon mäta ut genom att titta på proverna. Och frågade naturligtvis, vad är det du gör? Jag fastar emellanåt och äter en bra kost. Lite socker. Mm.
Ja, det är nog, jag tänker med den balansen, det kan vara svår också för många. Att det är säkert lätt att tänka så, nu jag fastar ju så då kan jag äta massa skräp. Alltså, om man inte äter på ett tag kan det säkert bli lätt att det tippar över, kan jag tänka mig. Att du är jättehungrig.
Precis, för jag njuter varje dag. Men grejen är att du vill inte, för när du fastar så tar du bort sötsug. För du tillför salt och mineraler. Det är ju det som Sanna Edin har forskat fram. Det är ju just det här med att du tillför rätt salt för kroppen som går in i det intracellulära utrymmet. Alltså det har samma saltnivå som haven har. Precis som du känner på tårarna att det är lite salta. Det saltet använder vi och det innehåller ungefär 70-80 mineraler som kroppen behöver för att kunna då göra matuppehåll. Det handlar om att du låter kroppen vila. För så länge maten måste hela tiden hålla på med det som du stoppar in i munnen. Liksom hela tiden, gång på gång. Då stiger ditt grelinhormon. Då stiger insulinet. Det kan inte liksom få lugn och ro och börja reparera det den ska reparera. För att vi liksom naturligtvis då vill kunna ha, vad ska jag säga, energi. Man vill liksom känna att man orkar. Man vill kunna bli lätt i huvudet. Inte bli tung. Så är det. Så att, ja.
Ja, men det är väl stillheten, det är som typ meditation. Alltså när du väl stannar upp och inte matar dig med intryck, då kan du verkligen känna efter ordentligt. Det är lite samma här, om du slutar äta, då kan kroppen känna efter vad är det jag faktiskt vill ha. Istället för att bara mata, utan att den får liksom få säga, ja, men det här vill jag ha, sortera och fixa. Så att, ja, det är intressant, väldigt intressant.
Men,
det är det.
Men jag kommer att tänka på nu att... Jag har haft astma hela livet och jag hade en astmadoktor när jag var liten som sa till mig att jag inte skulle äta någonting efter klockan 6 eller 7 på kvällen för att jag har så här glappande magmun, så att jag fick så mycket syra. Så jag började göra det för att då sov jag ju bättre. Så jag insåg det nu att då är ju det också en typ av fasta utan att jag ens har tänkt på det. Precis. Och jag märker det nu också att det där sitter kvar. Att jag är så här, nej, klockan är efter 7. Jag ska inte äta någonting. Och ibland så kan jag tänka så här, men det vore gott med någonting. Men om jag bara då liksom rider ut den vågen. För det är ju bara en tanke. Då, för jag är ju egentligen inte hungrig. Alltså så här, och då sover jag ju mycket bättre. För att annars kan jag ju vakna och känna mig också förkyld.
Ja.
Och då är ju det liksom för att syran håller på i kroppen. Så här.
Precis.
Och sen tänkte jag på en annan grej. Varför är det då så att vi alltid blir matade med vi ska äta si och så här många mål om dagen och mellanmål och så här, för det här är man ju uppväxt med, att man ska äta hela tiden.
Jag kan ju bara berätta utifrån det perspektivet som jag har ifrån den platsen jag kommer ifrån med kinesisk medicin eller med det som jag har själv forskat fram eller som vi lärt oss i fasta grupper eller så. Det är ju det här att på 70-80-talet så kommer det ju från USA en matkultur på ett helt annat sätt med de här hamburgarna och allting. Och de bestämde redan på 50-60-talet, är det socker vi ska ha i produkten eller är det fett? Det här är någonting som har liksom diskuterats. Och det är ju så att fett är bra om det är rätt fett, för du blir mätt. Det är någonting hormonerna behöver för att transporteras med fett och kolesterol. Medan socker ökar grelinhormon, det ökar insulin vilket gör dig sjuk till slut. Och jag anser själv ifrån min egen personliga åsikt att både matkulturen och läkemedelskulturen, de samarbetar ju, för det här handlar ju om ekonomi. Alltså vi pratar om världsekonomi nu. Så då kom det ju på 70-80-talet, du måste äta 5-6 gånger om dagen. Du måste äta typ 8 brödskivor varje dag för att det ska vara. Alltså det här har ju funnits på reklamskyltar som vi har blivit matade med. Och vi har ju följt detta. Vi är ju liksom ibland lite så här, ja men nu säger de att vi ska göra så här så då gör vi det. Ja nej, nu sa de så här, ja men då gör vi så istället. Istället också för att känna efter, vill kroppen ha eller inte ha? Och jag kan ta ett exempel, det är ju som så att mina barn, när vi bodde på landet, så kom ju faktiskt bussen och hämtade dem 5-7 ute på grusvägen för att köra dem till skolan, 40 minuter. Och då var det ju att gå upp 17:45 och tända eld i vedspisen och så ge dem mat 18:00. Och det var två av mina barn ville inte ha frukost. Och bara, nej men jag vill inte ha mat nu mamma, jag är ingen hungrig nu. Nej men ni ska klara er, ni kommer inte få någon mat förrän ni har lite mellanmål, kanske 22:00. Och sen så har ni lunch vid 23:30. Nu äter ni ordentligt, för det här är måltidens viktigaste, alltså dagens viktigaste måltid är frukosten. Punkt slut.
Den där,
alltså. Ja men alltså det är ju så vi är matade, det är liksom alla bara. Och då blir jag så här att när jag börjar forska och titta på det här, så är det ju som så att våra binjurehormon, de är aktiva från 4-5 till klockan är ungefär 7-8 på morgonen. De vill inte hålla på med en massa mat. De har andra saker och uppgifter som de ska göra. Och ändå sitter jag där och proppar i mina barn en massa mat fastän de inte vill ha. För att egentligen borde vi äta lite mer mat kanske vid 9. Mellan 9-10 kanske man bör ta in lite mer. Eller vänta och ta en större måltid sen. Det här med att vi ska, som vi tänker tillbaka på stenåldern. Hur vi gick liksom runt och hämtade, inte bara stenåldern, långt efter, innan det naturligtvis. Alltså, eller efter vilket håll man ska se det från. Så är det ju så här att vi har varit ute och jagat mat. Vi har gått ut, vi hade inget arbete. Vad ska jag göra idag? Jag och familjen ska ha mat. Jag måste gå och skjuta mig en älg. Eller jaga med pil och båge. För det fanns ju inga gevärsåra liksom, med pil och båge. Eller döda någon med kniv. Släpa hem älgen. Och se till att stycka upp den till hela byn. Och det här ska vi ha nu i 2 veckor. En hel by. Du får äta den här biten. Och då kanske inte de här kom hem förrän på eftermiddagen kvällen. De kanske hade bara ätit lite nötter. Eller lite sådana saker som fanns att tillgå. De hade inte ätit 3 måltider innan de satte i sig den här carnivore ketosköttbiten. Så som vi gör i vanligtvis fall. Utan de har ätit alltid väldigt sparsamt. Vi äter för dagen. Det gör indianerna, det gör de i Asien. Alltså de, i Kina när vi pratar med dem om det. Nej, 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 ni ska inte äta så mycket. Magens centrum kraschar.
Mm. Ja, för det är väl japanerna som bara, de har ju något ordspråk. Att man bara ska äta tills man är 80% mätt eller något sånt där.
Det gäller hela heter, Asien.
Men... Vad sa du?
Nej, men det gäller hela Asien. Alltså,
ja, det kanske är hela Kina, Asien. Ja,
jag försöker bara äta 80%.
Och jag tycker det är ganska klokt. Ja. Alltså, mitt problem är ju många gånger att jag är väluppfostrad, så jag äter ju upp. Men du vet, det är lite så. Det är mycket faktiskt många gånger därför. Ibland kan jag vara så här, det här skulle räcka. Så är det så här, men jag kan inte lämna mat. Alltså, du vet.
Jag förstår det, men... Förbered då i så fall innan och säga att idag är min mage så att jag känner att jag kanske bara orkar äta en liten bit. För det handlar ju också om, är det du som lägger upp maten eller är det någon annan som lägger upp maten?
Ja, det här många är ju mycket dagens lunch. Alltså jag käkar ju ute på dagarna, så det är väl det. Liksom. Mm. Men även då skulle jag kunna lämna. Men det är liksom inprintat i mig. Så att, nej, jag tycker, på något sätt så är det så här, vet, lite matslöseri. Mm. Det är så här, ska de gå och kasta en halv tallrik med mat?
Doggybag.
Ja, här är det. I Spanien är ju det väldigt vanligt. Allt vi ber om får vi ta med hem. Liksom. Om inte jag orkar, de går och hämtar mig en gång. Det gäller allt. Mm. Liksom. Och jag bara tänker att du kraschar ditt centrum. Du gör att ditt insulin pikar alldeles för mycket. Du triggar ditt grelinhormon, vilket är ett hungershormon. Och så länge vi stoppar in oss ny socker och ny mat hela tiden, gång på gång, så är det den som pikar hela tiden. När du fastar exempelvis eller tänker att nu ska jag bara låta bli lunchen och äta när jag kommer hem. Då kan glukosen och insulinet börja sjunka. Och då sjunker även grelinhormonet. Grelinhormonet kan bara öka ditt hungershormon när du tänker på mat.
Just det.
Så ju mindre man tänker just på föda, att man sysselsätter sig med andra saker, desto lättare är det då att göra lite matuppehåll.
Men det där märker ju jag. Alltså jag körde ju LCHF i säkert 3 år. Mm. Apropå det här med att sänka sockret, och jag har ju aldrig mått så bra som jag gjorde då. Och folk tyckte så här, men vad mycket fett du äter, eller liksom så här, du vet. Men grejen var så här, jag gick ner flera kilo, jag var hur slim som helst, hade så mycket energi. Jag var som en Duracell-kanin. Jag var typ aldrig direkt hungrig. Och det var så här, nej men om det gick för lång tid och jag inte åt, så att jag inte hann käka lunch i tid eller någonting för att det var jobbet strula eller någonting. Då, innan det, då kunde det vara så här, du vet, jag blev en kastrullhäxa rent ut sagt. Jag har varit jätteotrevlig så här, alltså som många blir. Allt det där försvann. Det var så här, nej men vadå, jag kan köra en timme till.
Ja.
Hur mycket energi som helst, och mådde så bra. Alltså det enda var att det var så mycket planering i allting. För att jag ledsnade lite efter 3 år att leva så. Alltså nu försöker jag ju ha något mellanting. Men grejen är att det funkar ju verkligen. Det här med att inte stoppa i sig för mycket. Utan att ändå äta liksom, inte så mycket som sagt. Alltså, att höja socker så mycket med alla kolhydrater och pasta, ris. Och,
precis.
Det är typ det bästa jag gjort. Så att det intressanta efter det. Nu är det här säkert 3-4 år sedan jag slutade med det. Men mitt socker, eller min kropp, är fortfarande ganska snabb på att växla mellan de här. Så även om jag inte äter så klarar jag mig jättebra och jag blir inte irriterad.
Nej.
Och det här var en annan person som jag pratade med som hade upplevt ungefär samma sak. Som också hade kört någon sån här kost. Och den personen sa också, så här, ja, alltså, jag har inte de här problemen. Jag brukar bli jätteförbannad förut och så här, panik. Så här, jag har inte ätit på 2 timmar, du vet. Så här. Mm. Och så kan ju mina kollegor vara, de är ju helt så här... De är stirriga. Och jag bara, men jösses, lugna ner det. Vi äter 11 varje dag. Så är klockan 10 över 11. Då är det så här, när ska vi äta? Och jag bara, men alltså lugn i bussen. Alla får påsar. Bara, kom igen. Alltså det är så här, vad är det så bråttom till? Du vet?
Jävla hantverkare.
Ja, jävla hantverkare. Ja, precis, verkligen jävla hantverkare. Nej, men du vet, det är så intressant att se. Och jag kan ändå, så här, liksom, som man lever lite så här, båda världar. Du vet, så har varit på båda sidorna. Kan verkligen se så här, jösses, vad folk är... liksom helt insnöad på att de måste äta.
Ja.
Så jag brukar säga det så här, men måste du verkligen det? Om du tänker efter min kollega, har du tänkt efter så här, vad tror du händer om vi väntar en kvart till? Ja, jag vet inte. Så jag bara, nej, men vi provar. Så går det någon kvart och så har det gått bra.
Mm. Och det säger ju också alla i fastegrupperna säger ju det. De kunde inte tro att de skulle kunna hoppa exempelvis en frukost eller en lunch. Alltså, de hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat tro det. Men just det här med att ha lite matpauser, alltså som dina hantverkare, för de drar på sig just det här med de sjukdomarna som vi pratar om, alltså livsstilssjukdomar som inte är bra. Vi tror att vi måste äta och kroppen, den kräver ju då det, för dopaminet åker ju upp och ner, för varje gång du tillför någonting så är det den du triggar. Och så har du slutat att äta och så tar det 3 timmar, då blir ju dopaminet, sitter ju där inne liksom det här... ge mig mer, det är liksom det som triggar, vilket du alkoholmissbruk eller drogmissbruk eller matmissbruk, vad det än är, så det är dopaminen som hela tiden står längst fram och bara skriker ge mig mat, och så har det gått 3-4 timmar. Det är den du tar kontroll över. Alltså det här är ju inte, att fasta handlar inte bara om att få en hälsa fysiskt, det händer massvis inombords, alltså den här, alltså män och kvinnor som helt plötsligt, visst, de går ner alltså kanske 12-15 kilo, men som de säger, vinsten är ju hur jag mår. Jag tycker om mig själv för första gången. Jag tycker jag är vacker när jag ser mig själv. Jag har massvis med kilo kvar, men det spelar ingen roll. För att fasta lite eller ha matpaus ifrån att hela tiden stoppa in något gör att du får lugn och ro i ditt inre. Och när du får lugn och ro i ditt inre, ja, det är jobbigt i början. För det är klart att det dyker upp känslor då som man kanske har lagt locket på genom att man har ätit väldigt mycket. Då kommer det upp saker som ilska kanske eller sorg. Att man är snäll mot sig själv och förstår att det här är okej. Okay, det är min kropp som reagerar. Men att man också har faktiskt ett vuxenansvar, tänker jag. Att man har kanske barn och familj. Hur länge vill jag att barnen ska ha sin mormor eller barnbarn i framtiden? Då kanske jag får ta hand om det. Det är klart att det finns en fåfänga med att man vill kanske vara föryngra sig i huden, man får mer kollagen eller man går ner i vikt. Det är klart att det finns en sån bit med det också. Men framförallt för mig idag. Och jag har haft cancer, jag har haft en tumör. Så för mig har det varit jätteviktigt att jag känner att okej, okay, hur kan jag göra för att må bra och leva länge så att min familj får ha mig kvar länge. Sen betyder inte det att jag säger fy, du ska inte äta si eller göra så. Jag älskar att ta ett glas vin eller äta en köttbit eller en fiskbit. Det är klart jag gör det. Jag kanske inte äter pastan eller pizzan eller potatisgratängen. Jag kanske väljer att äta något annat. Jag kanske äter hellre ett stekt ägg och en avokado för jag tycker det smakar bättre än potatis. Men det är vad jag tycker. Och att man har metoderna för att leva länge. Det är ju det liksom, att vi håller oss friska. Alltså den här att kunna ha energi som du beskriver nu. Den här energin. Och det räcker långt att bara ta bort mjölmat, socker. Du behöver inte ens leva LCHF, utan då kolhydrat är liksom att okej, jag tillför lite fett. Du behöver inte leva så strikt om du inte vill och få fantastiskt fina resultat och fasta då och då.
Mm. Ja, men jag tror det är precis som du säger, det är att hitta någon livsstil som fungerar. Och det är ju säkert väldigt individuellt. Men jag har ju alltid varit allt eller inget. Så tidigare. Nu har jag ju kommit, nu lever jag lite så här lagom med det mesta. Så, att, så nu jag kör lite låg, försöker köra lite låg kalori, som du säger, låg kolhydratskost, lite blandat. Mm. Så att, men både, det har ju både du och jag pratat om, Sara, att vi oftast mår bättre när vi inte har ätit så mycket.
Ja, men för jag tänkte på det i morse nu. Jag var inte sugen på frukost.
Nej.
Och jag är ju en riktig frukost. Jag älskar ju frukost, men jag går också upp 5:30. Och då gillar jag att dricka ett glas vatten. Och sen så dricker jag en kopp kaffe. Och sen, jag vill ju inte ha frukost direkt då. Så att idag tror inte jag att jag åt frukost förrän 9 kanske. Och i och med att jag jobbar hemifrån så kan jag ju äta när jag vill. Men sen var jag inte sugen på någon lunch. Så att, ja, men det är liksom, så där håller jag ju på. Men jag såg bara ett litet tillägg här gällande portioner. Ibland är jag min stackars sambo här igen. Men... det är så här, han har ju upptäckt, han har lärt sig med mig att lagar han mat, han är en sån som lägger upp mat åt en. Han äter väldigt mycket, han är mycket större än mig. Så han lägger upp mat åt mig och han ser hur jag börjar liksom vrida på mig. För det är väldigt mycket. Jag tycker inte heller om att lämna mat. Så då har han börjat gjort så här. Han gör till exempel bönor med ris. Och så ställer han fram tallriken till mig. Och så säger han så här: du äter halva. Hälften är till imorgon. Så tar han en kniv och drar i mitten. Jag bara, bra. Då blir det tydligt för mig. Då äter jag halva och blir mätt. Perfekt.
Ja, ja.
För annars hade jag ätit hela. För att det är också gott.
Mm.
Ja, men det är klart. Men det man lär sig också. Du känner verkligen in på din kropp. Och det är ju det jag menar. Du känner in hur din kropp, hur den är. Sen är det just det att när någon häller upp maten så måste han hälla upp hela den portionen istället för att lägga över det i din matlåda med en gång. Liksom. Och så får du ge honom en assietta och så får du äta från assietten. För då ser han ju, oh vilken stor portion jag har.
Ja, men han funkar inte så.
Han gör inte det. Nej, okay.
Men det där var ju skitbra ju. Det var ju jäkla smart. Ja.
Nej, men det är ganska roligt att äta så också, halva. Mm. Liksom.
Ja. Lite lyxigt så har jag ju kvar. Ja,
precis.
Ja.
Jag förstår ju det här som ni säger, det här med att slänga mat. Det är någonting som jag också, jag tycker inte om att slänga mat. Men däremot så som man kan spara och man kan äta dagen efter att man lägger in det i kylskåp och så här. Men däremot säga nej så att du inte spänner ut magsäcken. Ät 80%. Drick gärna varmt, eller inte så mycket under måltiden men efter. I Kina dricker de varmt te efter maten. Samma sak med misosoppa och sådana saker, det äter de efter måltiden. Dricker inte så mycket kalla drycker egentligen. Och framförallt inte på morgonen. Utan då är det ju varmt som gäller. Och är man sugen ifall man vill prova på att göra så här nu då, som du gör. Att när jag skippar frukosten. Ta en varm glas vatten eller en kopp te. Sencha te eller en kopp kaffe med lite så MCT-olja. En halv tesked eller lite kokosolja. Så att kroppen får lite energi i form av fett. För det är det kroppen behöver då. För det är fettsyror som går upp till hjärnan så att du kan tänka och fungera. Jag tränar, jag jobbar när jag fastar liksom. Du gör hitpass, styrketräning. Bara jag får lite så fett och salter in så att jag klarar min fasta.
Men tänk vad det här ändå är psykologiskt. Alltså att man är så invan vid att, som vi har pratat om nu, att man ska äta de här måltiderna. Så att om jag ibland... helt skippar frukost och sen är jag ute och går flera timmar med mina hundar på hunddagiset. Alltså jag är inte hungrig, jag känner ingenting, jag bara knatar på. För jag tänker så här, men jag går hem och äter lunch sen.
Mm.
Men någonstans i mig så känns det fel. Alltså för att jag är så invand vid att man ska äta frukost. Och jag ibland kan, och då när jag börjar tänka på att jag inte äter frukost, då kan jag helt plötsligt känna mig helt matt. Så att för mig sitter det så psykiskt tror jag. Så att jag tror där måste jag ju jobba med det. För att kunna göra
och
så här.
Så att man att tar lite, månader... precis. Och tar lite fett eller salt också. Då. Blir man trött och matt så är det oftast för att du har saltbrist, vattenbrist eller fettbrist. Ofta så är det de områdena som det handlar om. Men det är ju sånt här man får lära sig då när man gör det. För testa på lite grann är en sak. Och ni är ju friska människor. Som du kan ju liksom när du kommer tillbaka vid lunchen. Och det kommer att smaka ännu bättre då när du äter din lunch. När man kanske då har gjort ett matuppehåll. Och det är ju klart att man ska prova på det. Men har man stora besvär eller mycket sjukdomar eller besvär. Eller går på mediciner eller att man har en stor övervikt, hormonell övervikt exempelvis och sådär då. Eller även diabetes eller vill reversera den eller ett svagt immunförsvar, så finns det ju vägar att gå då. Men att det måste tas om hand. Att man inte bara kastar sig ut och tänker, åh nu lyssnar jag på podden, nu ska jag fasta i 72 timmar och så brakar man samman. Och det är inte så det går till liksom, utan att man är noga då. Så att man vet det.
Mm. Men hur går det till då? Om man då kontaktar dig, hur går processen till så att säga? Om man vill ha din hjälp.
Processen går till så att jag först har en konsultation, och det är för att jag vill höra, är jag rätt person? Det kan vara så att nej, men först behöver du göra så här. Du behöver kanske träffa någon annan som du behöver gå. Alltså, har du stora problem? Alltså, som, nej, jag kanske måste säga nej. Nu låter det väldigt negativt, men det är för att jag vill verkligen understryka att det är inte bara och bara att fasta. Men vi säger att den här personen är en kvinna som är, vi bara tar som ett exempel, man eller kvinna som är runt 40-45 som kanske har haft en utmattning, lite underfunktion i sköldkörteln, betyder inte att de kanske går på Levaxin, men de liksom har en ämnesomsättning som är lägre. De kanske har menstruationsbesvär eller hormonella besvär och en övervikt som de har dragit på sig och de vet inte riktigt vad de ska göra. Då pratar vi om det. Okej, vad är det som du har tänkt dig? Ja, jag skulle gärna vilja testa och fasta, för jag skulle liksom vilja gå den här vägen. I mina fastegrupper på 6-8 veckor så ingår min den hormon- och hälsoplanen som jag skriver då för den personen, mannen eller kvinnan. Och så är det ju också önskemål med att man har en checklista. Man går igenom vilken hälsogrupp bör du ligga i eller vilken hälsonivå bör du ligga i. Och så tittar man på de här områdena. Okej, du mår så här. Du har en mage som har mer diarré eller du har en mage som har mer förstoppning. Eller du har mycket hormonella besvär. Du kanske måste gå till gyn för en kontroll. Eller har du behöver som man, har du högt blodtryck eller högt kolesterol? Eller behöver du ta ett PCA-test? Alltså det finns olika vägar att gå det. Många vill ta prover. För att, liksom, och då tittar jag på dem också, även om läkaren gör det. Vill jag liksom föra in i den här hälsoplanen då till den klienten i så fall. Och sen då så, okej, nu startar vi nästa grupp då och då. Och då har man ju Zoom-möten. Det skickas ut liksom både kompendier, det skickas ut pdf-filer om olika saker. Det kan vara allt ifrån hur man fastar eller varför visst specifikt salt är viktigt. Eller vi kanske pratar om ketos och lågkolhydratskost. Det kan vara om vilka olika herxing, alltså utrensningssymptom kan man få och vad gör man då? Och då har jag en timmes samtal, en och en halv, för det är alltid med först en föreläsning om det ämnet som är då, 6-8 veckor, alltså en varje vecka, samma dag, samma tid. Och där vi går då igenom dagens ämne så att säga, och sen är det frågestund. Okej, hur går det för dig den här veckan? För då är det ju liksom att var och en har ju en plan. Ja, jag har testat på nu, så nu gör jag 16-8 eller 18-6 i fasta. Och jag har gjort en flush, alltså att få rensa tarmarna ordentligt med en sån varmvattensflush. Med antingen bikarbonat alkalisk eller med saltflush. Och så pratar vi om det. Det finns liksom ingenting så här att man ska vara generad eller något. För här pratar vi bajs och jag frågar ofta, har du kissat med rumpan? Det betyder att man bajsar väldigt mycket. väldigt mycket. Och en del bara, nej det hände ingenting. Nej okej, var du väldigt förstoppad eller hur gjorde du och så där. Så allt sånt där går vi igenom. Sen runt tredje, fjärde veckan, då har jag alltid en hormonföreläsning för alla som är inblandade. Och det handlar då om de hormonerna som vi kvinnor och män har och vad man kan göra under förklimakteriet. Och även efter då, när man kommer i klimakteriet, vad man bör tänka på. Och sen fortsätter vi, vecka för vecka. Och så är det ju så här att när de här veckorna är över, det är ju inte det som är målet. Det är ju då starten är. Då har man ju fått lärt sig metoder och verktyg till. Och alla kompendierna, och det får man ju naturligtvis spara, och de pdf-filerna så att man kan verkligen gå tillbaka och läsa. Utan då går ju startsnöret för att de ska ha en framtid och kunna, okej, nu till helgen ska jag åka på 50-årskalas eller 40-årskalas och jag ska bara njuta hela helgen, men när jag kommer hem så har jag faktiskt verktyg till att kunna hjälpa min kropp att kanske bli fri då ifrån socker, eller om jag har ätit mycket kakor och pizza och sådana saker. Så det är så går det till. Och så har jag uppföljningar då. alltid 4 månader, 3-4 månader efter avslutad fastekurs, så har jag alltid uppföljningar. Och det är för att man måste veta, hur mår du? Behöver du bli peppad och coachad? Eller har du hormonella besvär som vi behöver se över? Det finns många olika saker som jag får titta på. Så det har jag alltid liksom 4 månader efter.
Men är det alltid då att man sitter i grupp och går kurs? Eller kan man liksom anlita dig mer privat också? Och kan få... man.
Ja. Det kan man. Jag har ju, alltså, dels om man skulle vilja gå en sån fasteresa individuellt ensam utan att vara med. Så självklart har jag det. Jag har ju även mina hormon- och hälsoplaner där det finns lättare kostråd om och hur man kan göra för att komma på banan. Men då får man inte den fastegruppsbiten då naturligtvis, utan då är det ju som en hormon- och hälsoplan. Det ingår också då 3-4 sådana uppföljningar 4 månader efter då. Alltid har jag det med mina klienter. Och det är för att de ska känna sig hållna och trygga även efter de vi har gjort haft avslutning då, så att säga.
Just det. Du pratade om den här flashen. Vill du berätta vad det är?
En flash, det betyder, det är Sanna som har, kära Sannas ord på hur man kan testa detta. Hon har testat detta fram och tillbaka i flera år. Och det har ju, för när man har alltså, haft mycket parasiter eller varit sjuk, det finns sådana som har haft mycket candida, det finns sådana som är mycket förstoppade, det finns liksom många olika orsaker till varför man har problem i sina tarmar. Det kan vara överskott av fel bakterier, du har ätit mycket antibiotika, du kan ha varit sjuk så att du liksom inte kanske har ätit på rätt sätt, så att du har skeva obalans. Du kan något som heter SIBO, det betyder alltså att du har en överväxt av bakterier, fel bakterier alltså i tunntarmen som egentligen ska vara i tjocktarmen. Det finns matallergier, ju mer matallergier desto mer skevt i magetarm blir det. Då behöver man rensa, för allt börjar alltid med magetarm. Det här är ju någonting som många redan vet, både i västmedicin men också i kinesisk medicin och urbefolkningar och så. Det är ju att det börjar med magetarm. Den måste vara på plats. Den visar egentligen lite grann hur du mår. Alltså lågt immunförsvar, vad har du för balans i bakterierna? I tarmen, har serotonin, är du låg nedstämd så är du 70% av serotoninet, förutom om du har mycket stress i kroppen och så. Alltså, det lägger locket på hormoner, preventivmedel, allting gör att din balans i dina hormoner, signalsubstanser som serotonin, de behöver hjälp för att komma upp då till hjärnan. De här jobbar ju som en enhet, hela kroppen, hela tiden. Och då använder man flash. För att kunna rensa tarmen från, vad ska jag säga, både parasiter eller fel bakterier. Och då dricker man vatten, varmt vatten, på olika sätt och tillför olika medel beroende på vad man vill ha för en effekt. Om man ska rensa från parasiter kanske man använder mer salt. Ska man använda och försöka luckra upp av gammal avföring kanske man använder mer bikarbonat. Och sen kan man använda mer vatten eller mindre vatten. Och så är det lite grann vad man använder för aktivator och sånt då, för att kunna stärka upp då, kol exempelvis, som också samlar upp mycket bakterier och virus och sånt som man behöver få ut, toxiner som behöver komma ut. Så det är flash, det är helt enkelt en, man dricker vatten för att rensa ur sin tarm. Och den är ju då liksom 9-10 meter lång, så om ni tänker då dels att vi människor dricker väldigt lite vatten, men också när vi ska flasha ut då med varmt vatten, så behöver man ju dricka kanske över en någon liter för att man ska kunna rensa ut och att det verkligen ska bli fart på systemet. Att det, liksom att det kommer ut då.
Mm. Mm. Ja, jag har ju provat det 2 gånger nu.
Ja, berätta för oss gärna.
Ja, nej men jag har ju följt Sanna Edin också ganska länge till och från. Alltså så, när jag höll på med LCHF och fast. Alltså jag har ju läst ganska många forum tidigare. Och sen så vet jag inte hur jag kom in på det. Det var för ett tag sedan här. Så bara ramlade jag in på det där och tänkte att det här måste ju vara bra, för att jag tycker om att känna mig lätt i kroppen. Då måste man ju gå på dass, det är ju så liksom. Och jag tycker inte om att äta för mycket, för jag känner mig bara så här, jag känner mig som en stor, vet du, Michelin-gubbe liksom. Så jag mår ju bra när jag är liksom tom i kroppen på något sätt. Så jag bara tänkte, där måste det vara för mig. Och sen då alla hälsofördelar, så att jag har testat, jag har ju provat 2 gånger nu. Ja, det var ju som du sa, kissa med rumpan, bokstavligt. Ja. Det jag berättade för min chef att jag hade gjort det. Han bara, fan, det är ganska bra. Jag bara, ja fast, så sa han någonting. Jag bara, ja fast du ska inte sätta, alltså, du kan inte lämna hemmet. Du kan, måste ha toa, typ nästan sitta på toastolen första taget liksom. Man kan inte ge sig iväg då, så här, om du ska prova det där. Det är bara så att du vet.
Ja, och det är ju också så att nu pratar ju vi innan, du och jag, lite, så att jag fick höra lite hur du skulle göra det och att du är en frisk person. För det är samma sak där. Man kan inte bara kasta sig på hur som helst. Man kan prova, men att man vet också att det kan vara saker som händer efteråt som gör att man kanske blir uttömd. Man kanske inte dricker ordentligt eller får i sig tillräckligt med fett. Men nu använder du dig av de här metoderna, så att därför är jag ganska trygg förvissning om att du faktiskt fick en bra effekt på det. Och det gillar jag att du fick.
Ja, precis. Nej, men absolut. Nej, men jag köpte ju hem alla efter allt som stod med kol, och jag tog kaffe med lite fett efteråt. Jag följde det ganska slaviskt. Mm. Jag har gjort det båda gångerna faktiskt. Mm. Men det var väldigt, det känns bra. Så att jag kommer ju fortsätta det här med jämna mellanrum då och då. Liksom bara för att få, jag tänker, spola rent systemet. Kan man göra det, eller finns det någon begränsning på det där? Jag tänker,
nej, liksom, det är ju att när man gör det tillräckligt många gånger, så är det ju så här att du behöver inte göra det med så, beroende på vad du har för en hälsostatus. Då. För att vi rekommenderar aldrig att man kanske direkt gör en stor flash. Utan man måste börja kanske med för att se hur mår kroppen, hur reagerar den under första veckan. Okej, man kanske gör då en större flash ena dagen, men sen så kanske man väntar ett tag för att se under de här fasta grupperna om man ska göra nästa vecka därpå eller inte. Beroende på hur kroppen reagerar, för man har ju tät uppföljning, inte bara via Zoom-möten, utan jag har ju kontakt med både i en messengergrupp som vi har, och jag har ju mailkontakt med mina klienter som är med i grupperna hela tiden. Alltså okej, nu mår jag så här, vad gör jag nu liksom? Oj, jag fick bajsa hela dagen, och den andra, nej, jag bajsar inte alls liksom. För det är ju så olika status på var man kommer ifrån. Många män, ni ska veta att män över 50 oftast har 5-7 kilo för mycket gammal avföring i sina tarmar. Och då pratar vi om ganska mycket som ligger där. Och man har alltså kanske en del som har stillasittande arbete, som kanske inte tränar och kanske äter då den här mjölslembildande maten. Det gör att det sitter kvar där i tarmarna som inte kommer ut. Och det är upphovet till mycket av sjukdomar som vi har. Även kvinnor har det då, som kanske är förstoppade, som inte springer på toa eller tar sig tid. Och det är småbarn när de är liksom i den åldern då, liksom, när det kanske är småbarnsåldern. Nej, men jag hinner inte. Man kniper liksom och mår jättedåligt. Och det, man ska inte ha det på det sättet. Så att den här känslan som du säger med att vara lätt i magen, liksom att tarmarna sjunker ihop, att det får bli lugn och ro, det blir tyst i magen, det blir inte svullet eller gasigt eller att magen står rakt ut. Men det är ju som sagt då en trappsteg det här då, liksom att första gången så kanske man börjar med en liten lättare fasta eller en liten, alltså lättare flash, för att se hur reagerade du. Och en del mår ju jättedåligt. En del klarar inte av att dricka det här. Så att vi måste ju veta liksom att vad är det då? Ja, är det parasiter du har i magen som protesterar? Då får vi liksom ta och utröna det också naturligtvis. Och det kan komma ut saker som är parasiter. Det får vi ju inte glömma bort. I grupperna har det kommit ut både maskbon och långa maskar. Alltså spolmaskar och leverflund. Ja, man tror liksom att vi inte har någonting i magen. Men det är ju som så att vi avmaskar hundar och hästar och katter. Men inte oss människor. Mm. Och vi äter ju grönsaker och sushi och sånt. Och det, då kan man få det. Heller varit utomlands.
Ja, nej, precis. Nej, jag tyckte ju, du varnade mig för att det smakar fan. Det där, rent ut sagt det där. Men jag skrev till Sara, jag bara, är det något fel på mig? Jag tycker det här är gott. Alltså, precis. Båda gångerna. Jag bara, ja, men jag stod med min kopp där. Bara, glugg, 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 glugg. Bara, det här var riktigt gott. Bara. Jag bara, men jag har aldrig haft något problem att dricka. Jag har mer problem att äta konstiga saker, alltså, som jag inte gillar. Men dricka saker har jag aldrig haft något issue med, tror jag.
Och sen kan det vara att du hade också för att Veronica hade varnat dig. Då hade du förväntat dig det värsta. Så då kanske det blev lite...
Ja, det kanske var så. Ja. Kanske. Det kanske hjälpte mig på traven. Ja.
Kanske, men det kan också vara att du har en stor saltbrist, så att din kropp bara skrek av glädje att ja, drick, drick för guds skull, jag behöver.
Ja, men så kan det. Jag tror att det ligger någonting i det, faktiskt. Jag tror det.
Så är det.
För jag har ofta sötsug, jag är ju riktigt sockerrotta. Och jag upplevde efter flaschen att sötsuget försvann.
Det gör det.
Så att jag tror att det ligger någonting. För andra gången, jag gjorde ju två veckors mellanrum tror jag. Och andra gången så var det inte alls lika gott som första gången.
Nej.
Alltså, så att det, jag tror att ni är något på spåren, alltså faktiskt, att det är saltbristen som talar.
Eller så kan det vara att du väcker också parasiter när du börjar skölja ur, så väcker du upp saker i dina tarmar. Och parasiter då, alltså, då menar jag alltså som mask och så, de avger ju ett ämne när de börjar vakna till liv. De ligger ju där i tarmslinghinnan. Och när de börjar vakna till liv så kan de avge ämnen som gör också att du får en aversion mot saltet. Så en del tycker att saltet är förfärligt och tycker att det här med bikarbonat och alkaliskt är jättebra. Och en del tycker att det är precis vice versa. Och det byter man efterhand. Så i början hade jag inga problem att dricka salt på det sättet. Sen så efter ett tag när jag förstod att nu är jag någonting på spåren med när det gäller kanske parasiter. Så jag fortsatte, jag var tvungen liksom naturligtvis att hålla för näsan och dricka och sådana saker för att man ska få i det sig. Och då fick jag ut leverflunder exempelvis och sånt. Så att man måste vara medveten om att jag vet ju, jag har rest mycket utomlands i mitt liv. Jag har ätit mycket sallad och jag har ätit sushi. Då får man i sig oftast parasiter. Man ska bara ha det klart för sig. Så att då är det bara att fortsätta att vara lite ihärdig då. Och sen kanske inte jag gör det nu varje vecka med 2 veckors mellanrum. För nu har jag hållit på sen jag gick utbildningen för ett år sedan. Med Sanna där, liksom till fastighetsterapeut. Det är klart att jag inte gör lika stor. Jag kanske gör en stor flash en gång i månaden nu. Och gör mer miniflasher, alltså lite mindre varje vecka. Men känner jag att jag har behov för det som efter jul. När det kanske har blivit lite mer. Då är det klart att jag gör en större i så fall.
Mm. Ja, spännande det här alltså.
Ja, men för vi tog ju ett möte med dig för några veckor sedan inför poddandet. Och då berättade ju du om de här parasiterna och så blev jag jätterädd. Alltså jag kände så här, nej usch, jag blev lite rädd för mig själv där.
Jag vill inte veta.
Nej, jag vill inte veta sånt. Ja. Jag blev jätterädd, jag bara nej, det här vet jag inte.
Nej, okej, men det finns ju vägar att gå då, men vi har det oftast då. Och de tar ju saker ifrån oss, de lever ju på vår energi. Det är ju faktiskt parasiter som bor i våra kroppar som inte ens betalar hyra. De bara bor där och äter upp allt som vi stoppar i våra kroppar för också hälsosamma saker. Men även vill ha mer ohälsosamma, de bara tuggar i sig allt. De har ju levt ganska länge på den här planeten, mycket längre än vad vi tror, sådana här varelser i våra kroppar. Och man kanske får magknip och man kanske har rummer. Man kanske har SIBO eller IBS eller sådana saker. Och det kan vara faktiskt parasiter som ligger bakom. Ju mer upprepade matallergi som du får per år ju äldre du blir. Har ofta kopplat faktiskt med parasiter.
Men har alla det i magen?
Nej, men jag skulle nog säga att de flesta kanske har det. Men jag kan ju inte säga att alla har det. Men tänk så här. Har du ätit sushi och har du ätit mycket sallad i ditt liv eller varit utomlands, så brukar man få med sig någonting. Och du har ju inte gjort någonting kanske för att få ut det.
Mm, just det.
Men de ligger där inne i tarmslimhinnan, gör de. En del har jättestora besvär. En del kan till och med dö av det. Men alltså att man vet att springmask exempelvis. Många småbarn som är väldigt vanligt. Bra tips med springmask och barn. Det är rödbetor, kan jag varmt tipsa. Alltså rödbetor är någonting som springmask inte tycker om. Har man mycket springmask så ska man veta att de är aktiva. Oftast vid fullmåne. Att när man har kanske börjat rensa magen. Ja, det är för att det bildas mer vätska. De kan börja röra på sig. Och är det så vi kvinnor då, har vi springmask i rumpan. Så killar det. Och så kan de gå emellan slidmynningen och ändtarmen. Och då kanske man behöver göra något som heter enema lavemang. Att man behöver rensa rektum. Alltså bakvägen också. För att man verkligen med kanske då mjölksyra eller svartkumminolja. Eller med salt. För att man ska liksom verkligen få ut dem. För de här, de är sega.
Och det är därför alla sover så dåligt när det är fullmåne kanske. Jävlar vad det åker omkring på sängen. Ja, nu har vi löst mysteriet. Ja, det vet vi. Men en fråga. Jag lyssnade på en ljudbok, det här är rätt många år sedan nu, gällande, men då pratade de, och då hade de gjort så här experiment apropå det här med parasiter och sånt, och mag, som man säger, dina bakterier, de bra bakterierna du har, som när du föds då har du ju bra, väldigt mycket bra bakterier liksom. Och sen så bryter du ner dem med allt du äter och sådär. Och då har de gjort lite tester, då har de ju tagit möss och så har de tagit avföringen från en frisk mus eller från en sjuk mus eller någonting till en frisk mus, och den gick upp i vikt och var tjock, överviktig. Och så flyttar de tillbaka den, alltså de flyttar, är du med? Det hade ju med bakterier och sånt att göra också.
Nu hängde jag inte med alls. Du menar alltså att de tog en frisk mus?
Mm, ja, exakt. Och så, Ja, de tog från en, eller de flyttade avföring till en annan mus i alla fall, från en sjuk mus eller någonting. Och då blev den överviktig. Och det hade bara med bakterier och sånt att göra. Och enligt den här studien då, så tydligen så när du väl har förlorat de här bra bakterierna så kan du inte få tillbaka dem igen. Så att de har ju, där i boken pratar de ju om att eventuellt i framtiden att det kommer finnas typ avföringsbanker från småbarn. Mm. Alltså att de tar, för när du föds då är du så frisk som möjligt, då har du ju de här bra bakterierna. Då kan du spara dem tills du blir äldre, då kan du liksom injicera dem för att bli frisk igen. För att återfå din hälsa. Men jag tänker så här, jag vet inte, du kanske inte har hört om det där, men tror du att, när liksom att man spolar rent systemet så här, kanske med fasta och såna här kurer, tror du att det kan, liksom, kan det hjälpa till? Eller är det mest för mask och sånt där?
Nej, när du spolar rent så är det just för bakteriefloran. Har du en stark, frisk bakterieflora så motar ju det också, tar ju hand med immunförsvaret också, parasit. Alltså det motar ju bort det. Ju mer problem du har med magen, med exempelvis bakterieflora, kanske har fått mycket antibiotika exempelvis. Jag låg på sjukhus faktiskt för ett år sedan och infektionsläkaren, han håller på med operationer där de opererar in feces, alltså ren avföring hos folk som har gått på alltså antibiotika i 2-3 år, som inte har någon alltså bakterieflora kvar i sina tarmar, för det är ju A och O, vi behöver ju dem för att de ska hjälpa oss, de finns ju överallt. Det är vad de gör då, de opererar in. Så precis där du säger här, men alltså får man för fel, alltså fel bakterier för mycket, så kan det ju naturligtvis skapa inte bara sjukdomar utan också naturligtvis lågt immunförsvar. Du kan få uppkomstiga tumörer, du kan få övervikt som du säger, kanske att det liksom det handlar om. För de suger ju åt sig allting i kroppen och skapar också socker. Det här är ju en hel dans inombords för att... Och hormonellt då naturligtvis, hur mår kroppen, stressad, utmattad, så mycket stress som vi lever med. Det gör ju att när du har binjurehormon som poppar runt, alltså med kortisolet för mycket, då får man kolhydratsug. Så ju mer du stressar, desto fel äter du, desto mer skeva hormoner får du. Och du måste få allting på plats, det är inte bara att göra en flash och tro att nu blir jag frisk. Det handlar ju om att få balans både i hormonellt, kostråd, vad behöver just du äta? Har du matallergier, ja då kanske du behöver det här. Har du förstoppning, då behöver du det här. Allting handlar om, din kropp är ju som en symfoniorkester och den ska ju vara finstämd. Det kan ju inte vara som någon har kastat in en hårdrocksgrupp och så liksom tror man att det ska fungera. Det gör det inte, det ska vara som en dans där inne då, även bakterierna. Och efter vi har flashat och så här, vi tillsätter ju probiotika och sådana saker. Naturligtvis, eller äter bra saker för att stärka upp vårt tarmsystem igen efter man kanske har haft då för mycket då dåliga bakterier exempelvis då. Självklart.
Mm. Ja, spännande. Ja, men det är många glömmer nog det holistiska tänket. Mm. Alltså de det får inrikta sig för mycket på. Ja, men alltså det spelar ingen roll om det gäller fasta eller vad den är, utan nej. Många, det är så lätt att bara, man vill ha så här, vad heter det? En enkel lösning på allt, men man måste ju verkligen ta hand om hela paketet som du säger. Mm. Så man tänker, alltså, vad du tänker, vad du äter, ja, men sömn, alltså det är så mycket verkligen så här.
Ja.
Och även nu när vi kommer till fastan också, så det är bra att du liksom påpekar att det är liksom ingen så här, vad ska man säga, one solution for all, utan att det är så här, det är ett komplement, utan att man kan använda det för att låta tarmarna vila och repareras och cellerna får repareras och så här, så att ja, nej, men man får hitta liksom ett sätt att implementera det här i ens vardag, tror jag.
Och hjälp finns att få naturligtvis, det finns olika vägar. Alla måste bara söka sig till att, och inte ge sig, för är det så att man, som jag berättar om för kvinnor med hormonella besvär eller män också då, men just det här att okej, har du stressat, var du utmattad? Ja, det har jag. Okej, då sker det här med din kropp, då får du oftast en svag sköldkörtel. Har du en svag sköldkörtel så får man oftast hormonell obalans i könshormonerna. Du har kolhydrater som du kanske äter då mer, för du får ett sug, sockersug och kolhydratsug. Helt plötsligt så lägger du på dig kilon, du är tröttare och tröttare, har ingen energi. Och sen så helt plötsligt så tänker du, vad har hänt med min kropp? Vad har hänt med mig själv? Jag hittar inte ut, du är låg, nedstämd, ingen sexlust, du tappar hår. Och bara undrar, hur ska jag liksom komma tillbaka på banan? Kanske inte så ofta för männen, men framförallt för oss kvinnor så vet jag att det, och det är just det här som jag försöker få alla att förstå, att det måste vara en... en strategi, en plan på hur ska du komma tillbaka för att få tillbaka livslusten och glädjen och kunna, och precis som du säger, jag gillar att ha energi, jag gillar att göra saker. Ja, det vill vi alla, men en del orkar inte ens släpa sig över en tröskel och liksom får antidepressiva och de ska ha vaccin för de tror det är fel på sköldkörteln. Sen har ju en del naturligtvis fel på sköldkörteln, det är inte så jag menar. Men och kanske behöver det. Och man kanske behöver antidepressiva under en period om det har varit en svår period eller traumer. Men allting påverkar ditt mag- och tarmsystem och hur du mår hormonellt och psykiskt och fysiskt. Det är det som det handlar om, att komma tillbaka på banan för att få njuta livet, liksom, självklart. Så är det.
Mm. Fint.
Mm. Ja, men det är helt fantastiskt. Och jag tänker, det är ju så himla många som går runt och känner sig just så där som du beskrev, uppblåsta i magen. Mm. Eller som, jag tycker var och varannan människa har problem med magen som man pratar med. Det är så här, jag har ont i magen, jag har magknip eller är svullen eller den låter. Eller, det är liksom så här, ja men nästan alla. Och som du beskrev, många som vi känner har ju liksom också haft alltså ändtarmscancer och den typen av cancer har ju blivit jättevanligt.
Den ökar mest i hela världen, i västvärlden, alltså den ökar mest.
Gör det. Ja.
Ja, inte meningen att avbryta, ursäkta det.
Ja, nej, men du får avbryta mycket till. Det är du som är gäst.
Jo, men det var något du var på väg att säga. Och jag ville bara poängtera att det är just tarmcancer, tjocktarmscancer och ändtarmscancer är det som det är därför vi behöver det här. För att verkligen hålla oss på banan.
Ja, precis. Mm. Och det var det jag ville komma fram till. Att det är därför det här avsnittet också är så himla viktigt, tycker jag. För att jag tror att många vet inte, vilken väg ska jag gå? De går till läkaren kanske och de är så här, ja, de vet inte, det får väl, det kanske IBS. Jaha, men vad gör jag då? Ja, det är inte så mycket att göra. Nähä, ja. Och så tänker man bara så här, men då är det så här nu. Men det behöver inte vara så. Så att jag blir glad.
Mm, verkligen, ja, superbra. Ja, men det är jättefint, ju hopp liksom.
Ja. Vilken tur att ni inte sitter och gråter, det hade ju varit jättetråkigt.
Nej, absolut inte. Nej. Jag sitter bara och drömmer om hur jag ska flytta till ett varmt land med min papegoja. Det är...
Go for it. Det finns vägar. Det finns jobb. Det gör det. Det finns mer jobb än vad man tror. Och man måste bara våga. Alltså, för oss gick det ju så fort. Vi fick huset sålt nästan i princip på 2 månader och packa ihop och flytta. Men det blev så... Sen i och med att maken då, han turnerar ju i Sverige, så det blir ju liksom på ett annat sätt då, liksom att han kan spela och jag kan jobba. Jag kan ju ha med min dator och jobba vart jag än vill då. Och sen så har jag ju sådana endagskurser då med hormoner och fastegrupper och sånt där också. Även i Sverige kommer jag ha det. Så att det finns olika vägar att jobba på. Man måste bara vara lite så här, ja men kul.
Man måste ta fasta på det helt enkelt. Ja.
Åh, bra det.
Ja, det kommer alltid en massa sådana klatschiga grejer när vi sitter och poddar. Ja. Det bara kommer, jag kan inte stoppa det. Jag var tvungen.
Nej, det är helt pejdlöst.
Ja, nej men alltså det är superinspirerande, verkligen. Och jag hoppas att alla som lyssnar på det här också blir inspirerade och hittar till dig. Och vart hittar man dig då, Veronica?
Jag har ju min hemsida som heter wecare.nu, wecare.nu. Sen har jag mitt Instagramkonto, det är den som jag nästan driver mest kan man säga då, med wecare_yourwellness. Det är mitt företagskonto, så den använder jag mycket och lägger upp både tips och idéer om både fasta hormoner och vad som sker och så där, eller vitaminer, näringsämnen, recept, det liksom finns massvis där. Och så man är varmt välkommen att följa och gilla och ge kommentarer. Jag älskar när folk gör det.
Fantastiskt.
Ja.
Ja, vi skulle ju kunna sitta här i 2 timmar till med dig. Ja. Men det blir ett lite långt avsnitt tror jag. Så
ja, jag tror det. Ja, precis. Nej, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta. Ja. Det,
nästa gång tar vi kinesisk medicin om ni inte har haft det.
Det gör
det är också
vi.
Ja.
Ja. Oh,
ja. Ja. Vad bra, har vi
ja, skriver upp.
Ja. Vad bra.
Jag
älskar när vi har gäster som kan så mycket. Ja. Så här, komma tillbaka.
Ja, men alltså, jag kan ju prata ganska mycket och länge som ni förstår. Så att jag hade ju lätt kunnat sätta här ett par timmar till jag också. Så det är ingen fara med det. Ni är supertrevliga att prata med.
Mm. Ja, tack snälla. Detsamma, jättevarm och härlig. Ja.
Verkligen.
Ja.
Ja, men vi säger tack till dig Veronica. Och till våra lyssnare så hoppas vi att ni har fått massa ny kunskap och att ni hör av er om ni undrar någonting. Så ses vi nästa vecka, samma tid, samma kanal.
Samma tid, samma kanal.
Tack och hej, leverpastej.
Tack och hej, leverpastej.